The images are stark, so are the numbers. About 60,000 migrants have crossed into Spain's north.
Tusentals migranter korsade igår gränsen till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika.
Minst sitten siirtolaiskriisistä Euroopan rajalla. Espanja vaatii Marokolta vastauksia siihen, kuinka tilanne Ceutassa pääsi eskaloitumaan niin pahaksi.
Tiotusentals människor simmade från Marokko till den spanska exklaven Ceuta förra veckans torsdag. Var det bara frågan om människor på jakt efter ett bättre liv, eller var det ett orkestrerat händelseförlopp som ledde till att åtminstone 72 personer drunknade? Sanningen är knappast svartvit, men i dagens avsnitt av Nyhetspodden ska vi ta reda på det som finns att veta. Jag heter Maja Nordman och med mig har jag Katja Johansson, utrikeskorrespondent med bevakningsområde Europa. Under torsdagen började informationen rulla in. Först hette det att hundratals, sen tusentals. Nu vet vi att där mellan 40 och 60 000 människor simmade över till Ceuta från marockansk mark. Vi vet också att åtminstone 72 personer har mist livet. Katja Johansson, vad vet vi om de här människorna?
Det verkar som att de flesta var marockaner, men där fanns också då medborgare från andra länder, till exempel Jemen och Sudan hade åtminstone nämnts. Många av de här människorna var unga, men där fanns också alltså hela familjer, till och med små barn som simmade över då. De allra flesta har nu då återvänt till Marokko på ett eller annat sätt, och nu uppges det att det finns kanske ett par tusen personer kvar i Ceuta. Och bland dem då ungefär 800 barn som har tagits om hand av myndigheterna där. Men de vuxna som är kvar, de försöker tydligen hålla sig undan för att då inte skickas tillbaka. Men tiden börjar ju rinna ut där, för det går ju inte att hålla sig gömd på det här lilla området hur länge som helst. För Ceuta är bara knappt 20 kvadratkilometer stort, och det är alltså ungefär lika stort som stadsdelen Nordsjö i Helsingfors, om det säger er något.
Nå, hur var det att simma den där biten då? Hur långt var det?
Alltså, tittar man bara på kartan eller på satellitbilder från själva det här gränsområdet, så ser det ju verkligen ut som ett stenkast. Men det är inte så lätt att ta sig precis dit till gränsen på den marokkanska sidan, så istället försökte de flesta då tydligen simma till Ceuta från staden Fnidek, som ligger lite längre bort i Marokko då. Och då blir det en sträcka i Medelhavet på ungefär 5 kilometer, så det är nog en ganska lång bit att simma i havet.
I ett ganska vilt hav dessutom.
Precis.
Det sägs att enligt spanska myndigheter så är det 45 000 människor, enligt marockanska 60 000. Det här är ju en jättestor mängd människor på bara en dag. Hur kom de på den här idén? Varför kom de dit?
Det är just det som vi inte vet. Alltså, om vi talar nu om det här orsakerna till varför folk kom och varför så många, oberoende om det nu var 40, 50, 60, 70 000, men i alla fall jättemånga människor kom samtidigt. Det finns olika teorier. Kanske var det så att Marokko ville att det här skulle hända. Kanske det var så att någon som kan påverka Marokko, som har intressen av att skapa oenighet inom EU, ville att det här skulle ske. Att det liksom skulle ha varit någon som har maskinerat igång det här. Till exempel har Ukraina nämnt Ryssland, och Ukraina har sagt att man har identifierat 1500 postningar på sociala medier kring det här temat, som just skulle då härröra sig till Ryssland. Men samtidigt så finns det då många bedömare som anser att det är helt enkelt någon form av människosmugglare som har satt igång ryktesspridning då om att det nu skulle vara typ fritt fram att komma in i Europa den här vägen då via Ceuta, och det skulle ligga bakom det hela. Marokkos roll i det hela har oberoende närmast varit att passivt följa med och tillåta de här tiotusentals människorna då att ta sig till gränsen mot Ceuta. Och det här hör ju då faktiskt inte till vanligheterna, kan man säga. År 2021 ska Marokko ha agerat lite på samma sätt. I ett liknande fall då lät Marokko mellan 8 och 10 000 personer ta sig över gränsen till den här spanska sidan. Och, Och då var det, orsaken ska ha då varit det att det var en slags protest mot att Spanien då hade stött Marokkos fiende Algeriet.
Ryssland gjorde ju kanske någonting lite liknande mot Finland hösten 2023 när de skickade flyktingar till vår gräns. Och då visade sig vara liksom en del av hybridkrigsföring och det kallas för instrumentaliserad invandring. Skulle du säga att det är liksom det som har hänt i Ceuta?
Ja, som sagt, vi vet inte, är det någon som med vett och vilja har organiserat det här eller har det bara råkat sig, men på det sättet är det ju liknande, jo, att väldigt många människor beger sig till gränsen samtidigt. Och i bakgrunden finns här då åtminstone det helt klart, alltså ryktespridning på sociala medier, vem som har maskinerat igång det, så det kan vi inte säga något om ännu idag med säkerhet.
No, för mig i alla fall, jag vet inte hur det är med dig Katja som har bevakat Europa ett tag nu, men den här nyheten kom lite som en överraskning, för vi kanske inte riktigt talar om de här migranterna som kommer vattenvägen från till exempel Afrika eller Mellanöstern till Europa som vi gjorde tidigare, kanske för 8-10 år sedan. Skulle du säga att det är ett stort problem idag? Har det liksom pågått hela tiden sedan flyktingkrisen 2015, men vi har bara haft en massa annat att tänka på, liksom Ukraina och Trump och corona till exempel?
Ja, alltså i någon mån pågår det här ju hela tiden, men det där, om vi just fokuserar nu på Ceuta och de här nordafrikanska spanska exklaverna i Nordafrika, så hör det faktiskt inte i vanligheterna att det sker sånt här. Normalt är den här gränsen mellan Spanien och Marokko på den afrikanska sidan av Gibraltarsundet då ganska strikt bevakad, och hittills i år så har ungefär 60 000 människor kommit över den här gränsen helt lagligt. Och så ska man ju då komma ihåg att bara för att en person kommer till Ceuta och då officiellt till Spanien och till EU, så är man inte ännu inne i det här Schengenområdet som det nu har varit så hemskt mycket tal om. Schengenområdet är ju det som garanterar fri rörlighet mellan närmare 30 europeiska länder. Men från Ceuta ska man ännu via kontroller ta sig vidare till det spanska fastlandet om man då vill komma in i Schengenområdet. Så det här är nog åtminstone ingen lätt väg att smyga in i Europa, om nu någon trodde det.
Men för att blicka framåt nu då och fundera på åtgärder. I tisdags hade EU krismöte om just det här. Kommer man fram till hur man ska göra för att motverka det här i framtiden?
Nå, alltså, några konkreta beslut eller åtgärder kom det nog inte från det här mötet. Det viktigaste budskapet från det här mötet mellan EU-ländernas inrikesministrar, det var nog säkert det att man nu ville visa att man har fått ordning i leden. Alla hade väl insett att det är viktigt att visa upp en sån här enad fasad utåt, och man bedyrade att man helhjärtat stöder Spanien, och det var nu plötsligt lite andra tongångar än i slutet av förra veckan. Då gick ju till exempel Italien, där jag nu befinner mig, ut och krävde att Spanien slängs ut ur Schengen, och Finlands inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna, hon hörde till de som applåderade den här idén då, men igår var hon nu en av de som ändå bedyrade solidaritet med Spanien och menade att hon nu då hade bara uttryckt inrikesministerns åsikter och inte framfört den finländska regeringens tankar när hon kommenterade Italiens utspel förra veckan. Ja, men summa summarum, nej, inga nya åtgärder, utan mera en sån här enad front där man vill visa att EU-länderna tillsammans ska bekämpa då människohandel och försöka få ordning på de här yttre gränserna. Sedan finns det ju i bakgrunden tankar om att till exempel skapa såna här centra där man ska behandla asylansökningar och migranters ärenden som skulle ligga utanför EU. Och då hade ju just Italien lyft fram den här modellen med Albanien där då Italien har tänkt att man kan ha såna här centra för att behandla de här ärendena.
Tror du att den här incidenten kan göra det förslaget lite mer populärt nu?
Det är inte alls omöjligt. Det är inte alls omöjligt, för att så där på det stora hela så verkar det ju nog som att migrationspolitiken i många EU-länder går mot en mer strikt linje, och här sticker ju då Spanien ut med en mer liberal linje. Man har ju till exempel i år gett upp till eller omkring 1 miljon papperslösa personer tillfälligt uppehållstillstånd i Spanien, och det är ju någonting som då har retat gallfeber på till exempel Italiens premiärminister Giorgia Meloni, som är för en väldigt strikt invandringslinje.
Men Katja, du sa lite tidigare att det har varit instabilt mellan Spanien och Marocko, eftersom att Spanien då har visat stöd för Marockos då fiende, Algeriet. Hur är det nu mellan Spanien och Marocko? Kommer de överens, eller kan den här incidenten göra deras relation sämre?
Spanien och Marocko har en ganska komplicerad relation. Det har talats om hatkärlek, och i bakgrunden finns det en hel rad konflikter. Och Marocko anser till exempel att de här spanska exklaverna Ceuta och Melilla är ockuperade områden. Men Spanien och Marocko är ju ändå grannländer, och så samarbetar de i många frågor. Och den här nuvarande vänsterregeringen då i Spanien har inte velat beskylla Marocko för det som nu har hänt i Ceuta. Och regeringen försöker tvärtom lugna ner stämningarna också då inom EU, som sagt, och rätta till de här olika missförstånd som nu kanske är antingen oavsiktliga eller helt avsiktliga, om allt det här som då hände i Ceuta och hur man ska tolka den här situationen. Men åtminstone, jag skulle säga som så, att på kort sikt så påverkar det här knappast relationerna mellan Spanien och Marocko nämnvärt. Och så ska vi ju komma ihåg att Spanien och EU är beroende av att Marocko då håller koll på sin sida av gränsen och inte öppnar den hur som helst. Och Marocko har då här, precis som Turkiet i andra änden av Medelhavet, en hållhake på EU. Det gäller för EU-länderna att vara försiktiga och försöka låta bli att provocera de här länderna när man talar om de här ländernas agerande i de här migrant- och flyktingfrågorna, för annars kan de helt enkelt hämnas.
Jag såg ett sånt här inlägg på sociala medier där det stod att julen kom tidigt för extremhögern nu i Europa, då de här migranterna simmade över till Ceuta. Nu ska vi komma ihåg att det här var ju nog en tragedi och tiotals människor dog, så jag tror inte att någon vill att det ska gå så här illa. Men nu när det har hänt, tror du att politiska krafter kommer utnyttja det här fallet?
Absolut, och det har ju redan börjat. Det började ju redan då när de här nyheterna först började sippra ut, fast man nu då vill lugna ner stämningarna så här på EU-nivå i alla fall. Men just Italiens invandringskritiska premiärminister Giorgia Meloni, hon ville ju då på direkten slänga ut Spanien ur Schengenområdet. Och nu har man ju då här i Italien faktiskt infört gränskontroller för de som kommer hit från Spanien tillfälligt, men i alla fall, och liknande retorik har ju då hörts från många andra politiker. Visst, här finns ju alla element till en riktigt enkel och mycket känsloväckande och kanske till och med lite skrämmande story enligt många. Det talas om hur människomassor eller vågor väller in i EU, och så har det visats bilder på enorma grupper, speciellt då unga afrikanska män som klättrar över gränsstängsel och sånt här. Och på de här bilderna så har de här människorna ofta verkat väldigt agiterade, närmast aggressiva. Och sådana bilder och stämningar och uttalanden, så de utnyttjas förstås av skickliga politiker på olika sätt. Och samtidigt så hade å andra sidan då hörts röster som menar att det här som har hänt i Ceuta skulle ha till exempel direkt koppling till klimatförändringen och att det här skulle vara klimatflyktingar. Så det finns en massa olika tolkningar på vad som har hänt och en massa politiska viljor om hur man då ska kunna utnyttja de här händelserna för sin egen politiska vinning. Men jag vet inte, jag tänker åtminstone själv som så att när man möts av såna här väldigt känsloladdade innehåll så försöker jag fundera nog att vem är det som vinner på att jag ska bli upprörd eller rädd eller till mig på något sätt och sen försöka lite lugna ner det hela och ta reda på så mycket fakta som möjligt själv och fundera att vad är nu månne sanningen. Och så måste man ju faktiskt inte som vanlig människa heller ha en massa åsikter om precis alla saker, utan det är också helt okej att befinna sig någonstans där i gråzonen, tänker jag, och försöka bara följa med vad som händer.
Tack för det här, Katja. Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och utrikeskorrespondent Katja Johansson. Om du gillar nyhetspodden är det bara att gå in på Yle Arenan och lyssna på fler avsnitt. Max Salomaa har mixat det här avsnittets ljud och nyhetspoddens producent är Alexander Bejar.